Välkomna till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Malin Persson Giolito, som är författare och jurist.
Hej, jag heter Karin Luttenberger och bor i Västerås. Jag har en fråga. Det finns personer som upplevt svåra trauman i livet och som mognar och blir kärleksfulla personer. Medan andra som kanske haft det lika svårt eller mindre svårt inte förändras utan förblir offer och förövare. Hur kan detta förklaras? Det var min fråga.
Hej Karin. Det har forskats mycket i frågan varför en person blir våldsbrottsling. Man har till exempel konstaterat att risken ökar för att en person blir våldsam om den själv utsatts för våld som barn. Vissa kontroversiella forskningsresultat talar om att det finns biologiska faktorer, till exempel vissa gener som ytterligare ökar risken. Det brukar också påpekas att om en person utsatts för sexuella övergrepp som liten, då ökar risken för att den personen ska utveckla problem med sexuell anpassning senare i livet, inklusive en liten förhöjd risk att själva begå övergrepp. All seriös forskning påpekar noggrant att vad forskningen visar är att risken är förhöjd, men att det inte innebär att den som utsatts för våld nödvändigtvis blir våldsam. Man brukar då också peka på en mängd faktorer som minskar riskerna och som alltså skulle kunna förklara varför vissa trots allt klarar att hålla sig friska och fungera i samhället. Här spelar något så ovetenskapligt som personlighetsdrag in. Optimism, medkänsla och förmågan att hantera stress kan spela en avgörande roll i hur en person reagerar på trauma. Individer med hög grad av de här egenskaperna är ofta bättre rustade på att hantera traumatiska upplevelser. Men varifrån kommer de egenskaperna? Vad är det som gör en person till pessimist och en annan till obotlig optimist? Det är svårare att svara på. Stöd från familj och vänner kan vara avgörande. Det är bra att påminna sig om. Vi har alltså alla ett ansvar för att hjälpa dem som står oss nära om vi märker att de har det svårt. Professionell hjälp och olika typer av traumafokuserad terapi kan hjälpa individer att bearbeta sina upplevelser och utveckla nya, hälsosamma sätt att hantera sina känslor. Det är också viktigt att komma ihåg att i vissa fall kan medicinering och annan psykiatrisk vård vara nödvändig för att hjälpa en person att stabilisera sina känslor och beteenden. Hur tidigare trauman har hanterats och bearbetas kan påverka hur en person hanterar nya trauman. Människor som har lyckats bearbeta tidigare svårigheter kan helt enkelt ha utvecklat bättre strategier för att göra det igen. Men allt det här underlåter att påpeka en mycket viktig sak. För du undrar uttryckligen varför man blir mogen och kärleksfull trots att man kanske utsatts för motsatsen. Men vi skulle också kunna uttrycka det så här. Varför börjar inte alla som blivit slagna att slåss och härja? Varför väljer vi nästan alltid kärlek om vi får möjlighet att välja? Jag tror att svaret är enkelt. För att vi mår bra av att ge kärlek. För att kärlek föder kärlek i mycket högre utsträckning än motsatsen. Våld är inte tillnärmelsevis lika smittsamt som ömhet. De allra flesta människor väljer inte våld, inte ens om de själva utsatts. De allra flesta människor, även om de bearbetar stora trauman och mår mycket dåligt, skadar inte andra avsiktligt. Så när vi pratar om att risken för ditten och datten är förhöjd, då glömmer vi ofta bort att påpeka att andelen personer som gör så gott de kan och dessutom på det stora hela lyckas med det. De är betydligt fler än de där andra.
Hej, jag heter Kristoffer Östergren och bor i Göteborg och jag har en fråga. Överbeskyddar dagens föräldrar sina barn? Det var min fråga.
Hej Kristoffer. Du undrar om dagens föräldrar överbeskyddar sina barn. Jag antar att du med det menar att gårdagens föräldrar var mindre beskyddande, mer slapphänta kanske. Kanske antyder du också att dagens överbeskyddande föräldrar gör sina barn en otjänst. Jag var ett litet barn på 70-talet. Min farfar ansåg att bilbälte var livsfarligt. Hade man säkerhetsbältet på sig om man krockade, då riskerade man att inte kunna ta sig ur bilen om den började brinna. Men i mina föräldrars bil fanns inte bilbälte i baksätet, så där satt jag säkert. När jag började första klass bodde vi i centrala Stockholm. Jag fick gå till och från skolan själv. Hemvägen brukade ta lång tid eftersom ingen vuxen väntade på mig hemma. Så jag stannade och pratade med främlingar, knackade på dörrar och frågade om de kanske hade klistermärken att ge bort. Mina barn skjutsade jag till skolan ända fram till studenten. Jag hade också allra helst velat spänna på dem en hjälm dygnet runt, eller åtminstone när de gungade eller kastade sig ut för en särskilt brant rutschkana. När jag var 15 åkte jag med två marijuanarökande killar till en konsert i en stad väldigt långt bort från den kompis jag låtsades sova hos. Och något år senare åkte jag på min första utlandsresa utan vuxet sällskap. Under mina barns tonår krävde jag att de skulle se till att jag alltid kunde lokalisera dem på min telefon. De är myndiga nu, men lokaliseringsfunktionen, den har jag behållit. Så långt är alltså min erfarenhet att gårdagens föräldrar kanske hade lite längre tyglar än vad vi har idag. Men mina föräldrar, de visade också upp en mängd tecken på att vilja kontrollera mig. Kom jag inte hem i tid från stallet ringde mamma polisen. Missade jag sista bussen hem från en fest kom hon och hämtade mig, hur långt bort det än var. Min pappa kräver fortfarande, jag är över 50 nu, att jag inte simmar ensam i den spegelblanka sjön nedanför hans hus i Sörmland. Och ja, jag tror att de båda två helst skulle vilja bestämma hur stora lån jag tar ut på huset, vilka uppdrag jag säger ja till och hur jag spenderar mina pengar och varför. 1750 publicerades Jean-Jacques Rousseaus Emile. Den lästes och diskuterades, inte minst bland kungliga, adliga och högborgerliga samtida föräldrar. Den påverkade synen på barnuppfostran i de samhällsklasserna. Men Rousseau var inte mycket för disciplin och kontroll. Samtidigt var han inte heller mycket för omvårdnad och skydd. Sex barn lär han ha fått med sin hushållerska. De fick växa upp på barnhem. Och säga vad man vill om den filosofin, men jag föredrar alla dagar i veckan de föräldrar som swishar pengar så fort ungarna hamnar i knipa och inte tvingar dem att sommarjobba. Ett exempel på att överbeskydda sina barn är att försöka kontrollera dem. Förr i tiden var det självklart att se sitt barn som sin egendom. Att gifta bort minderåriga barn är olagligt idag. Att försöka styra hur de klär sig eller sminkar sig, vilka de umgås med eller vad de gör efter skolan, det är exempel på en typ av överbeskyddande som skulle kunna kränka barnets rättigheter. Numera är barns rättigheter skyddade av internationella överenskommelser. Kränkande överbeskydd av barn är alltså förbjudet idag. Det var det inte förr. Men vad gäller den andra sortens överbeskyddande, att till varje pris vilja skydda barnet från en farlig, föränderlig omvärld, den tror jag är något vi föräldrar i alla tider har behövt bekämpa för att den inte ska gå överstyr. Det är som nedärvt i föräldrainstinkten att vilja skydda våra barn. Idag vet vi också, på gott och ont, mer om världens faror och om barns förutsättningar. Kanske gör det oss mer överbeskyddande. Kanske går det överstyr ibland. Men det är nog ändå bättre att skydda våra barn för mycket än för dåligt. För världen är så stor och Lasse, Lasse liten.
Hej, jag heter Sofia Hedendal och bor i Umeå. Jag har en fråga till er. Jag undrar vad man ska göra när man blir väldigt påverkad av att möta och behöva hantera och bemöta ovänliga och otrevliga människor. Jag blir så ledsen när folk antingen inte verkar bry sig eller nästan leta efter svagheter att trycka på. Jag blir illa berörd av det här och istället för att bli avtrubbad eller börja bete mig likadant, så undrar jag vad ni har för tankar kring hur man kan göra. Eller för att göra den här frågan större. Hur håller man sig hel i en trasig värld? Det var min fråga.
Käraste Sofia, Omgiven av idioter är en av Sveriges mest sålda böcker genom tiderna. Författaren säger själv om boken att den kanske är Sveriges mest lästa bok om beteenden och kommunikation i modern tid. Han utlovar också att boken ger en ökad självinsikt och han påstår att den visar på ett tydligt sätt hur lätt det vore att undvika konflikter i vardagen. Omgiven av idioter har sålt i miljontals exemplar på 40 språk. Den har också kritiserats bland annat därför att den trots allt bara saluför en av väldigt många olika teorier om hur konflikter ska lösas. Men att den blivit så populär bevisar, om inget annat, att den försöker hjälpa till med att ge ett svar på något som väldigt många funderar över. Hur löser vi konflikter och hur undviker vi att bli galna på kuppen? Det är kanske inte heller en slump att uppföljaren till Omgiven av idioter heter Omgiven av psykopater. Men det ska vi inte prata om nu. Jag ska nöja mig med att säga att det finns massvis med olika metoder för konfliktshantering. Slarvigt uttryckt verkar de flesta gå ut på att du ska anpassa din reaktion efter vad det är för relation. Om den är viktig eller inte, om den är personlig eller professionell, livslång eller kortvarig. Jag tror att det betyder på ett ungefär att du kan skrika med en lite högre volym om den idiot du för tillfället måste förklara något för är din tjockskallige man än om idioten är din chef. Du måste också anpassa ditt beteende efter personen som du konfronteras med. En beväpnad, drogpåverkad psykopat är det nog bäst att försöka undvika att förelämpa. Men ett trotsigt barn i 3-årsåldern kan förtjäna lite kroppskontakt och tålamod. Kompromiss kan helt enkelt vara den bästa lösningen i en situation. Tvång, den enda utvägen i en annan. Det beror helt enkelt på. Väldigt sällan blir det nog bättre av att man visar fingret. Även om min man med fransk emfas menar att det finns en hel del trafikrelaterade situationer där just det är nödvändigt. Du är i alla fall inte ensam om att bli illa berörd när du blir illa behandlad. Jag vågar påstå att de som inte blir det är försvinnande få. Sen är det ju stor skillnad på hur man agerar på sina känslor. Du vill inte bli avtrubbad, säger du. Du vill inte heller börja bete dig likadant. Och det låter ju bra. Ändå skulle jag vilja nysta lite i vad du egentligen menar med att inte bete sig likadant och att inte bli avtrubbad. When they go low, we go high, sa Michelle Obama i ett berömt tal. Men det betyder inte att du ska lägga dig platt och hålla tyst. Du måste visa var gränserna går. Rasister ska kallas rasister, folkmord ska definieras som folkmord. Det är en sak att det knappast hjälper att svara med en förlämpning om någon är elak. Men visst finns det situationer när man är i sin fulla rätt att be någon att fara åt helvete, även om det inte är så trevligt. Och andra situationer när det bästa är att bara stänga av helt och hållet. Vänd på klacken. Tryck bort samtalet. Säg upp bekantskapen. Sätt stopp för vidare kommunikation. Det är inte att vara avtrubbad. Det kan vara en helt nödvändig självbevarelsedrift.
Jag heter Frida Forshed och jag bor i Enskede utanför Stockholm. Jag har en fråga. Jag undrar varför det är så oerhört tillfredsställande att fylla en hel yta med någonting. Till exempel att måla en hel vägg i en och samma kulör. Det kan vara så tråkigt, men så skönt. Det var min fråga.
Hej Frida. Ett av Astrid Lindgrens mest älskade citat är det om att det är nyttigt för barn att ha tråkigt. Min gammelfarmor lärde mig en lek som heter döda sillar och den går ut på att man ska ligga alldeles stilla på golvet och leka död sill. Jag föreslår fortfarande regelbundet för mina nu vuxna barn att vi ska leka den. Vilket år som helst kommer de också att förstå tjusningen. Det är svårare för vissa än för andra att ha tråkigt. Min man till exempel, så fort han är ledig från jobbet, fyller han sina dagar med aktiviteten av typen cykla upp och ner för leriga skogsbackar. Men medan han tjatar på om sina blodfetter och endorfiner och formkurvor och undrar vad ska vi göra, så ler jag i mjugg och tänker på Astrid. För hon hade rätt och min man och hans lyckra kompisar har fel. Det är nämligen bra att ha tråkigt. Det stimulerar kreativiteten. Att aldrig ha tråkigt dödar fantasin. När du är uttråkad går nämligen hjärnan in i det som kallas ett aktivt viloläge. Då sätter den delen av hjärnan som styr ditt medvetande igång och du går från att vara en passiv mottagare av intryck till att hjärnan börjar arbeta aktivt. När du har tråkigt på det här viset vill hjärnan ta kontroll över framtida händelser och hittar därför på bra lösningar och strategier för just det. Men hur har man tråkigt på bäst sätt? Du säger att du älskar att måla, inte konstmotiv utan en enda yta i en enda färg, även om det är tråkigt. Jag tycker personligen att det låter som ett extremt arbetsamt sätt att ha tråkigt på och skulle kunna rekommendera mycket annat som inte innebär spacklande, terpentin och kladd. Men du har en poäng i att just själva målandet av en yta kan vara ett alldeles utmärkt sätt att tråka ut hjärnan på. Forskning har visat att när vi koncentrerar oss på att till exempel färglägga, teckna eller måla enklare saker, då fokuserar vi oss på koordinationen mellan ögat och handen, vilket gör att vi aktiverar vissa zoner i hjärnan som motverkar känslosystem och dämpar ångest. Genom att färglägga kombinerar vi vår logiska del med vår kreativa så att vi kan fokusera på känslor och tankar. Bland det tråkigaste jag vet är att surfa på internet. Ändå gör jag det. Mycket. För mycket. Tyvärr är den här monotona sysselsättningen inte ett bra sätt för hjärnan att ha tråkigt på. Hjärnan tycker internet är jätteunderhållande på ett mycket kreativitetshämmande vis. Hjärnan blir inte bra uttråkad även om det enda du gör på TikTok är att spionera på dina döttrars kompisars konton och titta på videos av folk som klämmer pormaskar. Den informationen dödar kreativiteten, hur märkligt det än kan låta. Att måla är ett på alla sätt och vis mycket bättre sätt. Faktum är att det är till och med bättre att göra som min man. Att springa och springa utan något särskilt mål. Men då ska man förstås undvika att sabba det annars perfekt dötråkiga med monoton träning genom att ladda ner en app och sätta en träningsklocka på armen, för då blir hjärnan upphetsad igen. Så måla på, Frida. Din hjärna tackar dig. Och är det så att du skulle bli trött i kroppen av att måla, skrapa och tvätta penslar, så kan du utan att ha dåligt samvete testa på min favoritsysselsättning. Lägg dig raklång i soffan och glo rakt ut i tomma intet. Du kommer att kunna hitta på en riktigt bra ursäkt bara du ligger där tillräckligt länge. Kreativa bortförklaringar är nämligen bara en av alla de saker du kommer att bli bättre på om du värnar din rätt att göra så lite som möjligt. Ni har hört Allvarligt talat med mig, Malin Persson Givlito, tekniker Fabian Begnert, producent Susanna Einerstam. Har du egna frågor? Maila oss på allvarligttalat@sr.se. Programmet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play.